Och ni som är kvar, ni får snart höra vad jag har skrivit på mitt kärleksbrev. Ja. Varmt tack för inbjudan, får jag börja med att säga. Jag heter Samuel Furingsten och jag är pastor i Johanneskyrkan i Linköping. Det är en EFK-församling som firade 25 år nu i september. Så vi är en relativt ung församling, både sett till hur länge vi har funnits och till medelålder i församlingen. Vi ligger ungefär runt 40 år i medelålder. Och det är ju ungt, får man väl säga, va? Ja. Ja, precis. Det är yngre än vad jag är, får jag väl säga då. Träffade Katrin första gången för ett antal år sedan på Östgötagården. Då hade jag gitarren på magen. Det var den sista, vill jag minnas, Kristi Himmelfärdskonferensen som var där. Den senaste får vi väl tro kanske. Och då pratade vi en del och Katrin sa, det skulle vara roligt om vi kunde, om du skulle komma till Kolmården. Sen kom väl tiden emellan, men sen så i höstas så tog jag kontakt med olika församlingar runt om i Östergötland. För jag leder det nätverk som finns i Östergötland av pastorer inom EFK. Och då tog jag kontakt också med mindre församlingar som inte just nu har någon anställd pastor, men som kanske skulle vara intresserade av att vara del av det nätverket. Och då nappade Katrin på det. Och då kom vi att träffas där. Och sen så, utifrån de kontakterna, så kom en inbjudan. Och nu är jag här. Det känns jättefint. Jag tänker idag tala om någonting som du var inne på redan i inledningen av gudstjänsten. Jag tänkte tala om tillit och hopp. Och det är ju rätt så utmanande i dessa tider. Det är ju märkligt hur vi går ifrån en pandemi och sen direkt när den börjar försiktigt och klinga av så möts vi av hot om krig i vår absoluta närmiljö. Och man kan undra, vem kan man lita på i dessa tider? Men innan jag inleder min predikan så ber jag gärna en bön tillsammans med er. Kom helig ande. Öppna då våra ögon, våra hjärtan för vad det innebär att följa Jesus. Och att förenas med hans intressen i den här världen. Den värld som du älskar. Hjälp oss att bryta med de makter som vill hindra oss. Och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag ställde en fråga. Vem i hela världen kan man lita på? Det kanske känner igen Hoola Bandoolas gamla dänga från 70-talet. Vem i hela världen kan man lita på? Den låt som fullkomligt dryper av cynism. Men som samtidigt sätter fingret på något djupt mänskligt. För hur talar vi om tillit och om hopp när läget är som det är? Alltså en tid när vi hela tiden påminns om hur förljugna människor kan vara. Kriget i Ukraina är ju det som överskuggar nästan allting nu. Men vi kan blicka ut. Vi påminns om Myanmar. Där är läget fortsatt oerhört kritiskt. Vi vet att hela skapelsen blöder. Vi vet att det pågår svältkatastrofer nere vid Afrikas horn. Läste jag nyligen, är det allvarligt. Djupt allvarligt. Och även inom den kristna kyrkan så kommer rapporter återkommande om maktmissbruk, om övergrepp. Jag vet inte om ni har sett, jag såg den helt nyproducerade serien på SVT, Gud som haver barnen kär. Som man kan säkert säga väldigt mycket om, men där barn som har vuxit upp, bland annat i frikyrkliga miljöer. En miljö där det förkunnas om en kärleksfull Gud som älskar alla människor, och där frukten ändå blir att man lämnar i skam och med rädsla och med djupa sår. Är det ens möjligt att tala om hopp och faktiskt behålla tron på tillitsfulla relationer när krossade drömmar tycks långt mer sannolikt än drömmar som faktiskt består och förverkligas? Och vad är evangeliet i detta? Alltså, hur ser de goda nyheterna ut? Och när jag står och radar upp det så här så kan jag känna att jag borde kanske gå tillbaka och sätta mig i bänken. För vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Är evangeliet att säga och tala om att Jesus ska komma tillbaka och då kommer allting bli bra? Och fram tills dess så får vi försöka härda ut. Eller är evangeliet allt det vi borde göra för att världen ska bli bättre? Att mana till aktivism? Kanske. Men idag vill jag utgå ifrån och landa i en bekännelse, en urgammal bekännelse. Denna att Kristus dog, Kristus uppstod och Kristus kommer igen. Och det låter ju lite högtravat kanske, men jag ska försöka utveckla det här. Jag kommer utgå först ifrån en trädgård och sen landa i en annan. Det första är en berättelse om förlorad tillit. Och det andra är en berättelse om återfunnet hopp mitt i rädsla. Två trädgårdar som tillsammans ger oss en berättelse om tillit och hopp. Bortom rädsla och misstänksamhet. För ytterst är det så att vi bara kan hoppas på det som vi på riktigt kan lita på. Därför blir det här en predikan om tillit och hopp. Och vi ska börja i den första trädgården, i urberättelsen, i första Moseboks andra kapitel. Nu märkte jag att Katrin läste ur Svenska folkbibeln. Jag har Bibel 2000. Så om ni tycker att orden inte riktigt är på plats, om ni också har folkbibeln, då förstår ni vad det beror på. Jag börjar att läsa ur det andra kapitlet, vers 15-17. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren gav detta bud: ni får äta av alla träd i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö. Och så lite längre ner från den 25:e versen och in i det tredje kapitlet står det så här: både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Och gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: var är du? Han svarade: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig. Herren Gud sa: vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Hon svarade: ormen lurade mig och jag åt. Jag kan stanna där. Alltså, inledningen av första Moseboken, det är ju en berättelse om hur Gud skapar en tillvaro som bygger på tillit. En tillit mellan människa och Gud, mellan människa och människa och mellan människa och skapelsen. En tillvaro där Guds hälsning är att allt detta ger jag er. Allt mitt är ditt. Och där människan inbjuds att leva på dessa villkor i någon slags, ska man säga, gudomlig ekonomi. Där allting räcker till alla. Där allt mitt är ditt. Men när rädslan dyker upp så blir den ett hot mot detta. Rädsla som säger att det här räcker inte. Det här duger inte. Det här är inte nog. Här gäller att sträcka sig efter mer. Efter något annat. En rädsla som ytterst är sprungen ur en bristande tillit. Till Gud och till andra. För i samma stund som människan sträcker sig efter den förbjudna frukten och äter av den, så blir hon rädd. För första gången inser hon sin egen nakenhet. Hon gömmer sig för Gud. Och hon börjar anklaga sin nästa. Alltså, det var kvinnan. Men det var ormen. Och ytterst avslöjar den här berättelsen några av människans grundläggande rädslor. Rädslan för döden. Rädslan för vår nästa. Och villigheten att offra andra för vår egen säkerhets skull. Har Gud verkligen sagt? Stämmer inte, va? Inte riktigt. För när rädslan väl får sitt grepp om människan, då krymper tilliten och hoppet blir allt mer avlägset, allt mer diffust. Vi upphör att lita på varandra. Avstånden ökar. När vi dessutom omges av maktfullkomliga ledare. När vi sviks av dem som vi trodde att vi kände. Och när den kristna kyrkan uppvisar allvarliga brister, då kan man med rätta ställa sig frågan: vem i hela världen kan man lita på? Den första trädgården och berättelsen om den visar hur rädslan bygger en kultur där vi inte vågar lita på varandra eller på Gud tillräckligt länge för att se allt det goda som faktiskt är oss givet. En kultur som präglas av misstänksamhet. Har Gud verkligen sagt? Och för att i någon mån värja oss mot detta är det frestande att bli cynisk. Enligt Nationalencyklopedin så beskrivs cynism som en känslokall och föraktfull inställning exempelvis till andra människor. Det låter ju inte särskilt smickrande. Det är nog inte särskilt många som själva skulle säga att jag har en känslokall och föraktfull inställning till andra människor. Och då är det lättare att rättfärdiga en sån hållning genom att hävda att jag intar en objektiv, lite mer neutral hållning. Och så närmar vi oss livet närmast akademiskt. Och så tillåter vi oss att studera det som sker på lite lagom behörigt avstånd. För det ger oss en viss känsla av kontroll. För det är lättare att tala om och ha åsikter om någonting än att vara del av något. Sångaren och textförfattaren Thomas Andersson Vi tycker jag fångar det här i sången "Du skulle ha tagit det helt fel". Han sjunger så här: det är så lätt att bli del av allt det svarta här. Denna rundgång av hopplöshet. Det är så riskfritt. Det är så elegant att vara cynisk, att vara tungt blasé. Jag ville säga något till tröst. Du skulle tagit det helt fel. Under fasteperioden, alltså de 6 veckorna från askonsdagen fram till påsken, så har vi en predikoserie i Johanneskyrkan som delvis har inspirerats av den här boken. Den heter Följa Jesus i en rädslans kultur. Den är helt nyutgiven. Underrubriken är Om tilliten bortom säkerheten. Skriven av en amerikansk teolog, etiker som heter Scott Bader Say. Och i den här boken så skriver han bland annat just apropå detta om cynism. Att distanseringens skyddande vallgrav hindrar oss från att ta de risker som är nödvändiga för att finna glädje. Hopp och tillit kräver av oss att vi satsar helhjärtat. Vilket innebär att vi har mycket att förlora. Det kan bli en ond cirkel. Såvida inte någon först tar risken att lita på något. Och då är vi där igen. Vem i hela världen kan man lita på? Nu ska jag bli lite personlig. Jag växte upp i en stor frikyrka. En av de större i landet vid den tidpunkten. Och från att jag gick i nian, så precis på tröskeln in i tonåren och fram tills jag var 25, så överlät jag mig helhjärtat till den gemenskapen. Det var bokstavligt talat mitt andra hem. Så många timmar som jag spenderade där. Så många minnen som jag bär ifrån den tiden. Så många erfarenheter som jag fick göra där. Och så någon gång runt millennieskiftet valde jag att ställa mig vid sidan om. I den punkten så var jag rätt trött, på gränsen till utarbetad. Jag var ifrågasättande. Jag var besviken. Och jag var rätt cynisk. Eftersom jag läste helt nyss att satsa helhjärtat innebär att det finns mycket att förlora. Och så upplevde jag det. Jag minns att jag gick på åtminstone ett årsmöte i hopp om att något sådant där oväntat beslut skulle fattas i församlingen. Något spännande. Och det hände ju självklart inte. Så vi smet runt hörnet och satte oss på något hak på stan och så satt vi där och småskrattade och raljerade. Med en underliggande sorg. Under den här tiden så skrev jag en sångtext som handlade om andra som också hade valt att ställa sig vid sidan om. Den inled så här. Nu förstår jag vad de tänkte. Nu förstår jag vad de sa. Nu förstår jag hur de kände. Nu förstår jag hur det var. Nu förstår jag vad som hände. Jag förstår att det fanns inget val. Nu förstår jag varför de gjorde som de gjorde. Jag förstår. För de har blivit jag. Nu var jag en av dem. Som hade ställt mig vid sidan om. Där tilliten var stukad och där hoppet om eller tron på församlingen var minst sagt diffus. Som jag såg det så var det inte Gud som var problemet. Det var församlingen. Men i praktiken blir ju det ett problem. eftersom församlingen är Kristi kropp. Och det var väl bra att jag inte hade problem med huvudet. Men andra sidan är det svårt att skilja på huvud och kropp. Rent krasst så var det mänskliga tillkortakommanden. Andras, men helt säkert också egna. Som hade monterat ner min tillit till Guds förmåga att agera. Jag hade svårt att se ljus på framtiden i församlingen. Och helt ärligt så orkar jag inte bry mig. Och det var samtidigt rätt så skönt. Till en början i alla fall. Att inte behöva bry sig. Men just detta hur vi ser på framtiden. Det är avgörande för hur vi närmar oss framtiden. Om vi främst ser på framtiden med misstänksamhet och tvekan. Eller om vi närmar oss den med en förväntan och med hopp. Helt avgörande. För när tilliten saknas, ja, då krymper hoppet. Och då är det lätt att rädslan tar överhanden. Rädslan för vad vi kan förlora. Rädslan för vad andra ska tycka och göra, och fokus hamnar då lätt på att skydda oss själva, att undvika jobbiga situationer, och det riskerar att begränsa vår frihet som människor. Om vi istället bevaras i hoppet, så innebär inte det att all rädsla per automatik försvinner. Men det förmår att ge oss tillräckligt med mod för att finna vägar bortom rädslan. För hoppet säger oss att vad som än händer så kommer Gud aldrig att överge oss. Och det där är ju en sak att säga. Och en annan sak att omsätta i våra egna liv. Men det är inte så enkelt bara som att säga att nu ska jag känna hopp. Nej, för att kunna hoppas på något så måste vi också kunna lita på det. Och då behövs det att någon tar risken att lita på något. Som jag läste tidigare. I mitt fall var det just det som hände. Två ledare i församlingen tog risken att inbjuda några av oss som tidigare hade stått i olika uppdrag. Men som av olika anledningar inte längre gjorde det. Som hade ställt sig vid sidan om helt enkelt. Jag inser i efterhand att det där var ett väldigt modigt initiativ. För det de gjorde det var att ge oss möjlighet att sätta ord på vad vi hade varit med om. Och vilka tankar och vilka känslor som det väckte. En del av det behövde verkligen komma ut. Annat var nog mer osorterat att se till mig själv. Så fanns det en del som var rätt omoget. Men även det fick uttalas. Och det som började med en inbjudan till ett inledande samtal. Det kom att pågå under 2 års tid. Det kom att bli en viktig del av mitt läkande. Jag fick ta små steg mot en förnyad tillit till Gud. Men också till Guds församling. Framförallt till Guds församling skulle jag säga. Och den där processen den påbörjades nog egentligen bara under de där 2 åren. Det var en lång process och den mynnade ut i att jag faktiskt lämnade den församlingen. Jag var fortfarande kritisk till en del. Men jag var så pass hel att jag började att närma mig en annan gemenskap. Jag hade träffat någon som jag kom att gifta mig med förresten. Så det var en Guds försyn bara det. Det var mänskliga tillkortakommanden, egna och andra, som hade monterat ner min tillit till Guds förmåga att agera. Men det var också människors ageranden och mod som gjorde att tilliten sakta men säkert kunde byggas upp igen. Människor som fick komma med en hälsning om ett annat rike. Och liksom berättelsen om den första trädgården, Edens trädgård, lär oss hur rädslan ledde till att människor slutade att lita på andra och Gud tillräckligt länge för att upptäcka allt det goda som Gud ger. Så ger en annan trädgård en omvänd berättelse. Och den andra trädgården, den som jag kommer att landa i, det är Getsemane. Där Jesus utkämpade sin dödskamp innan han fängslades och avrättades. Där möter vi Jesus när han plågas av rädsla. Den stora skillnaden mellan den första trädgården, där människorna valde att gömma sig för Gud och när man börjar skylla ifrån sig och försöka skydda sig själva, och den andra trädgården, det är att Jesus istället väljer att röra sig i riktning mot Gud i sin rädsla. Visst, han ber om att få slippa det som väntar honom. Ta denna bägare ifrån mig, jag ber. Men, tillägger han, inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus ber den bönen, då vet han inte hur Gud kommer att rädda honom. Och hans hopp bygger inte på sin egen eller sina vänners förmåga att kontrollera utgången av det som sker. Nej, hans hopp grundar sig på en djup tillit till att Guds stora berättelse är så mycket mäktigare, så mycket större än de hot som han just nu ställs inför. Och då snackar vi om ett dödshot. Att Guds stora berättelse till och med är starkare än döden. I detta visar Jesus vad det innebär att lita på Guds framtid samtidigt som han är en aktiv del av Guds nu. Jesus litar på Fadern ända in i döden. Den död som han själv fruktade och helst ville undvika. Och när han uppstår igen på den tredje dagen, så bekräftar det bara hur tilliten bar hela vägen. Och genom vad han gjorde så växer även vårt hopp. Att döden inte har det sista ordet. Att Guds löften håller att bygga våra liv på. Vad som än möter oss. Detta att Kristus dog, att Kristus uppstod och att Kristus kommer igen, det är fundamenten för hela den kristna tron. För om det inte är sant att Kristus dog, att Kristus uppstod och att Kristus kommer igen, då har allting som sker en öppen utgång. Då kan vad som helst hända. Om vi inte kan lita på att Kristus är med oss alla dagar till tidens slut. Om vi inte kan lita på Guds löften om att han en dag ska torka alla tårar. Att döden inte längre ska finnas. Ja, då kan det sluta hur det vill. När Jesus säger att den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. När han uppmanar oss att älska våra fiender, att göra gott mot dem som hatar oss, välsigna dem som förbannar oss, blir det väldigt närgånget när läget är som det är just nu. Älska era fiender. Tron blir på allvar en fråga om liv och död. Om det då inte är sant att Kristus dog, att Kristus uppstod och att Kristus kommer igen. Vad finns det då för skäl att lyssna till honom? Att välja att följa hans exempel? Bara den kyrka som på allvar är förankrad i tron på att Kristus har dött, att Kristus har uppstått och att Kristus ska komma igen, vågar att likt syskon i den ukrainska kyrkan stämma in i psalm 31. Eller att likt syskon i den ukrainska baptistunionen för några veckor sedan uppmana andra syskon runt om i världen att stämma in i orden från psalm 55, vers 17-19. Psalm 55, vers 17-19. Men jag ropar till Gud och Herren ska rädda mig. Morgon och kväll och mitt på dagen suckar jag och klagar. Och han ska höra mig. Han gör mig fri och trygg när fienderna rycker an och söker strid med mig. Han gör mig fri och trygg. Hur kan de be en sån bön? Jo, för att Kristus dog. Kristus uppstod. Kristus kommer igen. Visst, det kristna hoppet, det kan bli en ursäkt att blunda för den verklighet som är. Med motiveringen att allt ligger i Guds händer. Att det blir en ursäkt för att själva agera. Liksom att en bristande tillit till att Gud har all makt kan leda till att vi tar saken i egna händer. För Gud gör ju ändå ingenting. Men att leva med hoppet om att Kristus kommer igen. Att Gud en dag ska torka alla tårar och att döden inte ska finnas mer. Det innebär att vi frimodigt kan engagera oss i sånt som pekar fram mot den verkligheten. Den verklighet som har brutit in i tiden. Och som fortfarande väntar på att nå sin fullbordan. Där vi genom bön och arbete får verka för att Guds rike ska komma. Och Guds vilja ska ske. På jorden. Så som i himlen. Där hoppet om rikets fullbordan. Kombinerat med förtroendeskapande, tillitsfulla relationer i nuet. Får vara med och forma vägar bortom rädsla och misstänksamhet. Där Gud kallar sin kyrka tillsammans vara ett hoppets tecken. För Kristus dog. Kristus uppstod. Och Kristus kommer igen. Detta är trons mysterium. Som ger oss och hela skapelsen liv. Och liv i överflöd. Amen. Låt oss be. Herre, till vem skulle vi gå? Du som har det eviga livets ord. Du som mättar oss. Du som är brödet från himlen. Som ger hela världen liv. Herre, du möter oss i det som är våra rädslor. Det som hindrar oss från att ta oss an framtiden med hopp. Och du vet, för du har själv varit där. Där rädslan hotade att ta över handen. Och perspektiven smalna av. Och Herre, du dömer oss inte. Utan du sträcker ut din hand och säger, lita på mig. För du och bara du har all makt i himlen och på jorden. Så Herre, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus. Att förenas med hans intressen i världen. Och hjälp oss att bryta med de makter som vill hindra oss. Led allt så att du, Fader, blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.